Nästa man på programmet är advokat Johan Eriksson.
Ja, tack så mycket, ordförande. Det är lite av sommarlovskänsla, får jag säga, som jag nu hoppas jag för sista gången behöver ta till orda i det här målet som har pågått sedan december 2010 för min del. Och innan jag går in i sak så skulle jag vilja säga någonting om processen i hovrätten. Och jag tycker att det är på sin plats. Det kommer från hjärtat och det kommer från både mig och Andreas Niklasson att tacka hovrätten för en förnämlig genomförd förhandling i ett mål som har fått utstå sån stor kritik på olika plan, framförallt för det sätt varför den genomfördes i tingsrätten. Vi har inte känt något av detta i hovrätten. Min klient känner det naturligtvis i någon mån, skulle jag tro, beroende på hur det slutar. Men att han har fått en rättvis rättegång i hovrätten, att man har lyssnat på hans argument och att man har behandlat sina rapporter lika. Med de inledande orden så ska jag nu gå in på att utföra Andreas Niklassons talan i det här målet. Det är ju för alla bekant att Andreas Niklasson förnekar brott, och när man förnekar brott så brukar man inte tala om påföljderna. Det är en sån här försvararsak. Det känns konstigt att tala om en påföljd när man inte har gjort sig skyldig till något brott, men jag ska göra mig skyldig till ett avsteg från den principen. Jag ska börja med den saken därför att jag tycker att det finns anledning att göra det. Vi är ju här i hovrätten därför att tingsrätten har meddelat en dom som vi inte är nöjda med. Jag skulle kunna sammanfatta rent allmänt Andreas Niklassons kritik mot tingsrättens dom i de delar som har någon betydelse för hovrättens prövning. Det finns mycket annat att säga, men det ska jag avstå ifrån. Så säger Andreas Niklasson att tingsrätten har gjort felaktiga juridiska bedömningar när det gäller placeringen av försökspunkten i tid, lagval, avsaknaden av argumentation i fråga om brott mot Europarätten. Han har gjort sig skyldig till en felaktig bevisvärdering som jag kommer att återkomma till. Och till detta kommer att hovrätten utöver det också har fått nytillkommen bevisning att hantera, vilket gör, kan man säga, att målet befinner sig i ett helt annat läge i hovrätten än vad det gjorde i tingsrätt. Och jag lägger redan nu till, det är inte åklagarnas förtjänst. Jag börjar med påföljd. Tingsrätten har kommit fram till att Andreas Niklasson ska dömas för försök till grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikasmuggling, och påföljden har bestämts till fängelse i 8 år. Åklagarna sa igår, så tar jag det på en gång, att Andreas Niklasson ska dömas till fängelse i 10 år. Om åklagarna menar verkligen att hovrätten ska dömas särskilt till fängelse i 10 år, så påstår jag att det är direkt felaktigt och inte möjligt på grund av de regler som finns inhemskt svensk rätt. Här kan jag se en europarättslig utgångspunkt. Och då hänför jag mig naturligtvis till reglerna i brottsbalken 34 kapitlet 3 paragrafen andra stycket, det vill säga de så kallade sammanläggningsreglerna. För att man ska bestämma straff så måste man börja med att bestämma brottets straffvärde. Tingsrätten skriver i domen att straffvärdet för gärningen är nära nog fängelse. Jag anser att den bedömningen är felaktig. Det är svårt, jag har verkligen ägnat kraft åt detta och rätten hade naturligtvis lyckats, men jag har inte att hitta något alldeles säkert sätt för hur man ska bestämma straffvärde för en försöksgärning. Men jag vet att det finns en gammal fin domarregel där man säger att 80% är väl aldrig direkt fel för ett försöksbrott. Det vill säga 80% av det fullbordade brott. Om vi då tar som utgångspunkt att straffvärdet för detta försök utan någon annan hänsyn bas än att man ska döma till ett lindrigare straff för ett försök än ett fullbordat brott och lägger det till grund för saken, så kommer man fram till att Andreas Niklassons straffvärde utan något annan hänsyn i så fall skulle vara fängelse i 8 år. Till det kommer att man måste beakta sammanläggningsreglerna, eftersom Andreas Niklasson har dömts för ett brott som är begånget efteråt till fängelse i 2 år för grov stöld. Och då fungerar ju sammanläggningsreglerna på det sättet att man skulle tänka sig vad skulle straffet ha blivit om man dömde för då båda de brotten samtidigt. Om vi då tar som utgångspunkt fängelse i 8 år för den ena gärningen, fängelse i 2 år för den andra gärningen, så skulle straffet, påstår jag, enligt normala regler för 9 års fängelse. Hela den allvarligaste brottet, hälften av den andra gärningen, fängelse i 9 år. Och så ska man beakta nu då att Andreas Niklasson har avtjänat redan 2 års fängelse. Enkel matematik säger mig då att redan där skulle man stanna vid ett fängelsestraff på 7 år. Finns det något mer att fundera över? Ja, det gör det verkligen. Och då ska jag säga att nu ska jag hänföra mig till 2 stycken rättsfall från Högsta domstolen som jag menar har betydelse. Det ena har redan omnämnts. Det är NJA 2012 sidan 1038 som talar om påföljdslindring som ett kompensatoriskt rättsmedel. Vad är nu detta? Jo, i detta fall så har Högsta domstolen sagt att man ska få en påföljdslindring som en kompensation för att en rättegång har tagit särskilt lång tid. Och jag påstår att den kompensationen ska motsvara 1 månads fängelse för varje år som det tagit för lång tid. Det sista förhöret med Andreas Niklasson, hör och häpna, hölls den i september månad 2011. I september månad 2011 så var polisen klara med sina förhör med Andreas Niklasson. Visserligen hade man då börjat hålla förhör med väldigt långt mellanrum och egentligen om exakt samma sak, för att man åtminstone i väckningsförhandlingar skulle kunna säga att förhören med Andreas Niklasson pågick. Men allt igen, september 2011. Jag påstår att om det här målet hade handlat om bara Andreas Niklasson, så hade hans mål varit klart 2 år snabbare än vad som nu har blivit fall. Nu sitter vi ju här i april 2014. Jag menar alltså att man med stöd av det rättsfallet kan säga att här ska vi plocka ytterligare 2 månader, eller rättare sagt, vi är tvungen att kompensera Andreas Niklasson med ytterligare 2 månader. Ytterligare en intressant tanke som jag vill lägga på hovrättens bord i detta sammanhang är: varför greps inte Andreas Niklasson i augusti 2009? Varför slog inte polisen till? Varför fattade inte åklagaren beslut om att anhålla Andreas Niklasson, Jonas Falk, Maurits Andersson och delge dem misstanke om det som är åklagarens uppfattning idag, försök till grovt narkotikabrott? Sannolikt för att åklagaren tyckte, och det kommer de kanske säga också, att de inte hade tillräckligt bevisning för detta. Men det är något som utredningen i så fall hade fått visa. Och jag menar att det hade ålegat dem att göra det. Och jag menar kanske att ni även ska beakta detta när ni funderar om ni ens behöver. Och om det finns rätt, finns anledning att fundera över kompensatoriska rättsmedel. Vi tar bort 2 månader i alla fall. Nästa fråga av betydelse är det som framgår av rättsfallet NJA 2011 sidan 638. Rättsfallet handlar om en person som dömdes för mord i fängelse i 10 år, men där högsta domstolen kom fram till att man hade gjort sig skyldig till ett brott mot centrala skyddsregler vid genomförandet av en rättegång. Och man beslutade då att sätta ner påföljden med stöd av reglerna i Europarätt förstås, men också med stöd av reglerna i 29 kapitlet 5 paragrafen första stycket och 8 punkt. Och så bestämde man att nedsättningen skulle motsvara 20% eller 2 års fängelse. Jag påstår att de europarättsliga invändningar som jag nu kommer att tala om en liten stund innebär att i den här rättegången, i den här förundersökningen, har brott mot centrala skyddsregler skett, vilket innebär att man måste överväga även i detta mål en nedsättning. Och då tycker jag en rimlig utgångspunkt är att använda sig av just den princip som redovisas i den nyss nämnda rättsfall. Vad är då för brott mot centrala skyddsregler som har skett i detta mål? Jag påstår att man ska beakta den långa häktningstiden. Jag återkommer till det. Jag påstår att Andreas Niklasson har förhindrats i strid med Europarätten och i strid med svensk objektivitetsskyldighet om inte annat att få höra vittnen på samma villkor som åklagare. Jag påstår att staten, så gör vi det enkelt, har beskurit Andreas Niklassons rätt, centrala rättighet till insynsrätt genom att han inte fått ta del av material. Och jag påstår avslutningsvis att hela förfarandet med Andreas Niklasson i häkte och det sätt varpå han behandlats, och den frågan har ju hovrätten redan tagit ställning till, utgör också en allvarlig brist i Andreas Niklassons centrala rättigheter. Jag ska nu lite kort ge hovrätten ett underlag för varför jag tycker på det sättet som jag säger. Jag börjar med den långa häktningstiden. Andreas Niklasson skulle inte ha suttit så här länge i häkte, därför att han har suttit så länge i häkte därför att åklagarna har ägnat sig åt att utreda målpersonen, det vill säga andra personers brottslighet. Och jag påstår att det finns inte stöd i svensk lag för att man ska behöva tillbringa tid i häkte i avvaktan på att andra personers brott utreds. Och jag påstår också att utredningen har bedrivits på allt annat än ett skyndsamt sätt. I det här sammanhanget så kan jag redan nu redovisa ett, som jag tycker, intressant avgörande från Europadomstolen som heter Barbera med Segg och Gabardo mot Spanien. Det var ett antal tilltalade som hade förts från ett häkte till ett annat natten före rättegången skulle inledas. På rättegångsdagen hade de befunnit sig i ett tillstånd av utmattning. Och detta bland andra brister påpekades att man fann att förfarandet inte uppfyllde kraven i artikel 6.1. En natt av 30. Vi har ju hört en del om hur personer har hanterats i det här målet, och då talar vi något om en natt av 30. Och detta säger jag därför att jag vill markera att det syns finnas en väldigt liten förståelse för att man ska flytta kring människor, att man ska hantera personer med långa häktningstider och allt detta som nu kan ha med den saken att göra. Jag påstår alltså att den långa häktningstiden och också den behandling som hovrätten själv har haft att ta ställning till i samband med att Andreas Niklasson släpptes är att bedöma som tortyrliknande och har inneburit att hans möjligheter att försvara sig, vilket är en central rättighet förstås, har beskurits. Varför har nu inte Andreas Niklasson fått höra vittnen på samma villkor som motpart? Vad är det i så fall för vittnen? Jag ska naturligtvis återkomma till dem, men vi kan i alla fall stanna upp här en stund och fundera. I tingsrätten då vet vi ju alla att man inte fick höra vittnen. Det är ju en sån brist att man har konstaterat att det var rättegångsfel. I hovrätten då, då har ju hovrätten beslutat att en rad förundersökningsåtgärder ska vidtas, vilket naturligtvis skulle kunna innebära en kompensation förstås, eftersom staten räknas som ett när vi talar om Europarätt. Men vad är det som har hänt? Jo, Fredrik Menapo vägrar att vittna. Katrin Leblanc vägrar att vittna. Timothy Morant vägrar att vittna. Becerra vägrar att vittna. Anthony Knowles vägrar att vittna. Och vad är den sammanhängande förklaringen till att dessa personer vägrar att vittna? Jo, deras kontakter med svensk åklagarmyndighet. Och hur kan jag säga så? Jo, jag vill att hovrätten i det här sammanhanget funderar över om det finns andra utländska vittnen som har kallats av åklagarna och som har ställt upp på vittnen. Det gör det. Bush och Aoun, båda djupt involverade i colombiansk narkotikahandel, har båda bredvilligt låtit sig förhöras på länge. Har dessa personer nu hamnat i någon sådan situation att man diskuterar om huruvida de ska ha rätt till immunitet, eller huruvida de ska delges misstanke, eller om det ska finnas några andra kraftigt formella skäl till att varna dem för att ställa upp och vittna? Och svaret på den frågan är nej. Sverige har haft en Joint Investigation Team tillsammans med Spanien och Frankrike. En samarbetspartner till denna JIT har varit i USA. När det uppstår frågor i målet där spanska tjänstemän eller franska tjänstemän eller amerikanska tjänstemän kan bli föremål för förhör, då uppstår problem. Spanska tjänstemän, och det säger jag inte nu för att det har ingenting som jag tillför som en särskild omständighet, de vägrar att svara på frågor under förundersökning, därför att man ska inte svara på det för att det omfattas inte av försvarets bevistema, eller är det en hemlig polisiär metod som ska skyddas. Den amerikanske polisen, han vill inte vittna. Jag vet inte varför, men jag kan konstatera, och han hänvisas ju, utan att jag behöver upprepa mig i den saken, till den kommunikation mellan åklageriet och amerikanska myndigheter som har åberopats av försvaret, där man ungefär på det här sättet beskriver att det är väldigt viktigt för myndigheten i Sverige att man ställer upp på förhör. När man ställer upp på förhör under förundersökningen så kan man ju säga vad man vill. Men om man blir kallad till rätten så måste man tala sanning. Det blev ju aldrig något kallande till rätt. Det blev ju aldrig något förhör. Utan Timothy Morran vägrade att ställa upp. De franska tjänstemännen, de ställde upp i alla fall efter mycket om och men under förundersökningen. Man kan sammanfatta det med att deras minnen var knappt någonting att ha, det var blankt. Men när de skulle komma till rätt vägrade de att vittna. Fanns det någon möjlighet för försvaret att påverka detta? Icke. Jag vill säga att jag har ägnat mycket tid åt denna fråga, men det fanns icke någon möjlighet för försvaret. Och jag påstår att detta innebär att Andreas Niklasson genom det sätt varpå JIT-medlemmarna har beslutat sig att agera har beskurits möjligheten att försvara sig. Jag ska återkomma till om detta har någon betydelse i sak. I det här sammanhanget vill jag åberopa ett rättsfall också där Spanien har varit inblandad. Det är intressant på sitt sätt. Barbera, Messege och Jabarro mot Spanien. Det heter, det är från den 6 december 1988, serie A nummer 146. Alltså december 1988, serie A nummer 146. Det berör just frågan om att få kalla vittnen på samma villkor. Och i det här fallet så fann man att trots att ett vittnes utsaga inte hade lästs upp i rätten, så var det en brist att försvaret inte fått ställa frågor till det här vittnet. Domstolen sa att man borde hålla i förhör med vittnet innan han försvunnit. Ni kan läsa det själva, det är en person som försvinner. Och man kan konstatera, påstår jag, att i det här fallet är bristerna mycket mer långtgående när det gäller den centrala rätten som finns för försvaret att på samma villkor som motparten får höra vittnen. Jag menar alltså att här har det skett ett ingrepp i centrala rättigheter för försvaret. Och det kan man väl redan nu säga någonting om, för att svensk rätt är också av intresse. Då är det ju så att den svenska ordningen är ju ganska enkel. Åklagarna har en period då de med stöd av undantagsregeln i rättegångsbalken 23.18 har rätt att hålla försvaret utanför information om det kan vara till men för utredningen. 23.18 ger ju den rätten att åklagarna kan ha hemlisar, eller staten kan ha hemlisar för en misstänkte, så länge det som man håller hemligt kan vara till men för utredningen. Enkelt uttryckt, den misstänkte ska inte få kunskaper som man kan ha nytta av när han försvarar sig. Men till slut och allra sist i samband med slutdelgivningen så ska den misstänkte få tillgång till allt material. Sen ska han med ledning av det materialet och förstås med det som kan finnas i det så kallade överskottsmaterialet lägga upp sitt försvar. Om han inte är nöjd med den utredning som åklagaren har utfört, så kan han begära kompletteringar. Så ska den goda staten då förstås genomföra dessa kompletteringar om kompletteringarna inte framstår som onödiga. Uppenbart onödiga. Jag behöver inte tjata hur det har varit i den här rättegången, därför att det är ju så att allt som vi har framfört i rätt, eller jag ska inte säga allt, det är särskilt rätt mycket av det som Andreas Niklasson och jag har begärt har ju framstått som onödigt, och det vet ju hovrätten eftersom hovrätten har nödgats fatta beslut om att förundersökningen ska kompletteras på alla möjliga olika sätt. Och när hovrätten har gjort det i maj, då väntar åklagarna till juli med att vidta några åtgärder. Och till slut så är vi så sent ute att vi nästan sitter i pläderingen och diskuterar om huruvida försvaret ska återkalla sina vittnen eftersom de vägrar att ställa upp. Hade åklagarna gått på alla spikar, hade åklagarna intresserat sig självständigt för dessa frågor, så hade försvaret åtminstone haft lite tid att försöka agera för att få sina vittnen på plats. Nu ställdes vi inför faktum 2014. Detta är en brist, kränkning av allvarliga centrala rättigheter för försvaret. Eftersom jag vet att man kanske kan sitta och fundera, ja, varför är de här centrala nu då? Så ska jag redan nu säga att jag kommer att återkomma till varför dessa omständigheter är centrala i rättens bevisprövning och vilken betydelse det skulle kunna ha. Den sista och vad jag skulle vilja påstå den mest allvarliga kritiken som man kan rikta, som utgör i min värld en kränkning av helt centrala rättigheter, är att man inte har bevarat förundersökningsmaterial. En polis stinker kanske undan. Hans Knutsen är nöjd, därför att han kan ju inte rå för att hans dator går i sönder. En annan, Charlotte Andersson, hon slinker kanske undan därför att hon lämnar ju tillbaka datorn till arbetsgivaren när hon ska byta arbetsuppgifter. Sen försvinner information. Göran Wall, han destruerar information. Vad talar jag om? Jag talar förstås om GPS-information. Åklagaren säger, jag ska återkomma till det, att det spelar väl ingen roll därför att den här informationen är föremål för sekretess. Jag säger, är fel. Allt förundersökningsmaterial ska naturligtvis bevaras. Och den information som inkommer till polismyndigheten under den pågående förundersökningen utgör förundersökningsmaterial. Varje mejl som skickas från Timothy Moore, han som inte vill vittna, ska bevaras. Utgör förundersökningsmaterial, får inte destrueras. Jag kommer att återkomma till det här. Det här är allvarligt och kommer att innebära, om hovrätten tänker sig att döma i det här målet, att hovrätten kommer att försättas i mycket stora svårigheter när det gäller bland annat frågan om lagval. Är det något mer material som har förkommit? Ja, för min angelägenhet så har också det mesta, kanske det mesta i alla fall, stora delar av det material som har inhämtat av enheten för särskilda insatser. Det heter ju så, SSI. Det heter ju SSI därför att SSI ägnar sig åt just särskilda insatser, inte sånt som andra poliser ägnar sig åt. Men det är material som de upprättar på uppdrag av förundersökningsledaren i detta mål utgör förundersökning. Det har kastats eller försvunnit eller förkommit. Putsväck. Det är naturligtvis en central rättighet, det vet alla, att den tilltalade ska få insyn i det förundersökningsmaterial som har upprättats för att ligga till grund för så småningom domstolens dom i saken. Det förhållandet att visst förundersökningsmaterial kan omfattas av sekretess är en helt annan sak och ska hanteras på ett helt annat sätt. Att kasta material utgör ett grovt avsteg från de minimirättigheter som framgår av Europarätten. Åklagarna säger då att det där är inget problem, därför att det har vi löst genom att vi har på försvarets begäran förhört all SSI-personal. Då vill jag säga att det vitsordar jag icke. Och hur kan jag nu säga så? Jo, jag kan säga så därför att i tingsrätten så sa åklagarna, vi har hört all SSI-personal. Det finns ingen risk med detta. Den inledde internutredningarna en egen förundersökning. Och då dök det upp en SSI-man till som inte var hörd till. Men det finns också en annan sak som jag gjort. Eftersom vi så sent fick möjlighet att höra de här personerna, så hade deras minnesbilder av det mesta försvunnit. Det är ju så med minnesbilder. Är de borta, ser de borta för alltid. Om man tappat minnet av någonting man har varit med om, så går det ju inte att framkalla med någon säkerhet. Och väntar man då så lång tid med att utreda vad SSI kan ha kommit fram till eller vad SSI hade ägnat sig åt, så har man även genom att vänta med det dängt Andreas Niklassons rättigheter. Det är oåterkalleligt omöjligt att avgöra vad SSI höll på med i Barcelona. Men det finns en sak till som vi inget vet. Det var nämligen så att det var SSI från ett annat skandinaviskt land som vistades i Barcelona satt till kapitel. Om detta vet vi inget. Men hade vi haft kvar logget och fått möjlighet att göra alla dessa rättsliga prövningar som åklagarna talar om huruvida försvaret hade haft rätt till insyn i detta material, så hade vi kanske vetat. Men nu är den möjligheten för all framtid beskuren. I det här sammanhanget skulle jag vilja säga bara en sak som är, inte har så mycket med det här målet att göra, men som anknyter till det som advokat Kullberg har sagt, som jag känner på mig har varit liksom som en varböld i detta mål hela tiden. Man ska inte ifrågasätta staten. Det är för försvarare som sitter här och säger att man kan undanhålla material och att försvaret inte har tillgång till allting och att inte den goda staten faktiskt tar tillvara den enskildas rättigheter på det fina sätt som beskrivs i bland annat min favoritbok Kriminalprocessen från 1948, skriven av ett dåvarande riksåklagare. Han skriver att åklagaren är inte bara åklagare, han är också advokat. Han ska också tillvarata den enskildes intressen med samma styrka som försvaret. Det är liksom det som sägs i det här målet får inte sägas. Då skulle jag bara säga det. Jag biträdde Peter Rätts. Han var Peter Rätts offentlig försvarare. Det jag fick mig till dels i det målet om hur staten kan arbeta, det kommer jag aldrig att glömma. Och det kommer för all framtid att leda till att jag som försvarare inte tänker ta saker för gott. Det kommer jag inte att göra. Jag kommer inte att ta saker för gott. Jag kunde inte att uppfatta staten i dess rättsbekämpning så som alltid vara god. Men jag tänker fortsätta, och det tycker jag att man ska som försvarare, att bara ta mina klienters intresse också om det är obekvämt. Jag kommer att säga saker som är ifrågasättande också om det är obekvämt. Jag kommer inte tro att det inte kan vara i ganska obehagliga sätt, därför att syftet med det man har gjort har varit god. Det är därför vi har ett domstol. Det är därför vi ska göra prövningar. Det är därför vi ska dokumentera vår verksamhet. Vi ska inte göra på det sättet som det var till exempel med den här bokningsutrustningen i bilen. Då sa åklagaren, ja, det där lades ju ner därför att man kunde ju inte komma längre i den förundersökningen. Vill ni veta varför? Jo, därför att en sån där bok som man satt in i den där BMW X6, den ringer man ju till. När man ringer till den så får man, är man plötsligt inne i bilen, ni förstår. Då kan man lyssna via telefonen vad som händer i den där bilen. Man kan bugga bilen. Och då har man ju ett telefonnummer man ringer till. Vad tror ni har hänt med det telefonnumret? Därför det var ju nämligen det sättet som polisen kunde tänka sig att kontrollera om man faktiskt hade använt buggningsutrustningen. Telefonnumret har förkommit. Det gick aldrig utreda. Det var den utredningsåtgärden åklagaren som man inte skulle kunna utföra för att kontrollera om BMW X6 hade varit funkat. Bara som en liten upplysning. Jag påstår, då ska ni lägga samman det med det jag snart ska säga om varför det har betydelse också att man har gjort de här, eller de här bristerna förekommer i förundersökningen, att det här ger en rätt till ett avdrag på straffet enligt det resonemang som återför i det målet 2011 sidan 638 med 1,5 års fängelse, det vill säga 20% av 8 års fängelse. Till detta kommer att man ska beakta att Andreas Niklasson nu har haft reseförbud nästan 1 år, vilket i sin tur med den omfattande anmälningsskyldighet och det ingrepp som det innebär i hans vardag, att jag menar att det finns bara ett sätt att kompensera detta, och det är också genom avdrag på en eventuell påföljd med 1/2 år, påstår jag, gör att jag kommer fram till att det slutliga straffmätningsvärdet bara med utgångspunkt i rent objektiva omständigheter som jag ser det ska stanna vid fängelse i 5 år. Det är inte möjligt att döma till en strängare påföljd. Till det kommer att man måste fundera i det första rummet förstås. Vad har Andreas Niklassons brott för straffvärde om ni kommer fram till att han har gjort sig skyldig till brott? För en sak kan vi med absolut säkerhet konstatera, om åklagarna har rätt, han är fullständigt utbytbar. Därför att om brottsplanen och organisationen agerar på det sätt som åklagaren påstår, så genomför man ju ett smugglingsbrott under tid som han sitter i fängelse. Dessutom vill jag i det sammanhanget redan nu säga att vi bara tittar på åklagarens gärningsbeskrivning och jämföra med den bevisning som finns i målet, så kan man konstatera, påstår jag rakt upp och ner, finns ingen bevisning överhuvudtaget om att Andreas Niklasson har några kontakter med säljare / leverantörer. Då säger åklagarna att det där är fel, därför att han är Pol Pot, och Pol Pot skriver om att han har kontakt. Det säger jag, det utgör ingen sådan bevisning. Åklagarna har gjort ett halvdant försök med Alejandro Arancho. Då vill jag säga att Alejandro Arancho, han har aldrig fått någon fråga av någon annan än mig, vad jag vet, om huruvida han ägnar sig åt narkotikabrottslighet. Det har man inte frågat honom, men när vi frågar det så blir han ju alldeles förskräckt, säger att det gör ju minst han inte han. Och det är den enda person från Colombia vi har hört som gör källande från åklagarnas sida att han skulle ha någonting med leverans eller försäljning av narkotika. Då kan jag säga att det finns inget spår av sådan bevisning, utan det som finns bevisning om och som jag ska agera samt särskilt förstås, det är ju att Andreas Niklasson har agerat på visst sätt i förhållande till Maurits. Han har träffat Maurits på i olika sammanhang, och han har enligt vad åklagarna påstår agerat som Pol Pot. Och även enligt åklagarnas egen argumentation så utgör han ju inte huvudman, utan han utgör en medgärningsman. Och det är ju, allt detta är ju förstås också omständigheter som man måste ta med om man nu skulle komma fram till att man behöver göra någon straffvärdesbedömning av den här gärningen överhuvudtaget. Men min slutsats med de kompensationer som han ska ha är att det överstiger inte 5 års fängelse straffmätningsvärdet för den gärning som vi hanterar. Och då ska ju det sättas i samband med hur länge han har suttit häktad. Det är alldeles förskräckligt. Nog om detta. Min sammanfattning är alltså att de europarättsliga invändningar som har gjorts från försvaret har ju bäring på frågan om påföljd, om man kommer fram till att man ens behöver göra det. Men jag ber också det. Att alldeles oavsett pröva dessa frågor, därför att den andra kompensationsmöjligheten som står Niklas om till buds i den glada nyheten att han frikänns från dem är att få skadestånd av staten för de brister och den orättvisa behandling som han har utsatts för. Då är det också av betydelse att hovrätten i sin dom faktiskt prövar om det har begåtts brott mot centrala rättigheter för misstänkt. Nog om detta. Nästa fråga av helt central betydelse för detta mål, påstår jag, det är frågan om åklagarna har rätt när man påstår, samma sätt som tingsrätten kom fram till, att det är styrkt att de 713 kilo kokain som beslagstogs utanför Curaçao av örlogsfartyget Iron Duke har något som helst samband med detta mål. Enkelt uttryckt, där är 713 kilo narkotika och här har vi Maurits och deras organisation som är på väg att hämta upp denna narkotika. Det är klart, kommer man fram till att det är på det viset, så är målet i ett helt annat läge än det som målet befinner sig i idag, påstår jag. Nämligen när, om du säger någonting som en försvarare aldrig ska säga, när försvaret i det närmaste har styrkt att så är icke fallet. Och varför säger jag försvaret? Jo, därför att åklagarna vill nämligen inte höra ägarna till detta parti. De är inte intresserade av det. De tycker inte att rätten behöver höra dem, utan det är försvaret som har kallat bröderna Fajs ägarna till de 713 kilo. Jag kan redan nu säga att det görs förstås gällande från försvaret att tingsrättens dom är fel i denna del. Tingsrätten skriver den nästintill perfekt bevisning, så skriver det. Det är inte rättvist att kritisera tingsrätten helt eftersom i hovrätten har det tillförts ny bevisning. Varför är det nu inte detta parti? Ja, för det första därför att Baez-bröderna själva berättar, eller Baez berättar själv för hovrätt, att det är hans parti. Han berättar vem han har fått ifrån, och han berättar att narkotikan skulle transporteras till Spanien. Han kan också berätta att inte någon person som befinner sig i den här rättsfallen, i rättssalen, har han gjort några narkotikaaffärer med. Och till det kommer att inte bara han, utan hans bror och ytterligare ett stort antal personer har ju lagförts, om jag får uttrycka mig lite slarvigt då, på olika sätt enligt amerikansk rätt, så som har olika former av inblandning i detta parti. Och inte heller där förekommer några svenska personer. Och det är av det skälet som jag kan säga att det är utrett. Och det är av det skälet jag faktiskt ska säga att jag tycker att det är konstigt att den som ska försvara den misstänkte nästan som en advokat inte tycker att det finns skäl att hålla vittnesförhör med den person som säger sig äga partiet. Det ger inte intryck av att åklagarna har velat vandra på alla stigar. Det ger intryck av att åklagarna har velat ta en genväg genom skogen, att man inte går på fel. Finns det nu andra omständigheter som är av betydelse att hantera när det gäller Bushpartiet? Och nu kommer vi till den här GPSen. Tingsrätten säger ju att bevisningen är perfekt, och GPSen, det är något påhitt som Eriksson har hållit på med, som han till, som är så dum att jag till och med förtjänar att få min kostnadssäkring brutad för. Vad kan man nu få reda av denna GPS? Ja, då är det ju så att det är väldigt viktigt om två båtar ska träffas ute på havet att de åker till samma ställe. Exakt. Då är åklagarna mycket intresserade av platsen, framförallt, och även när hon säger sig att de skulle leverera narkotikan till segelbåten. Då hade det ju varit förträffligt, inte sant? Om vi hade haft de GPS-positioner som finns där Maurits seglar runt ute på havet. För då hade vi ju kunnat se om Bourgeois Aon beskriver samma platser ute på havet. Då hade ju det varit en bevisomständighet av betydelse. I tingsrätten, det har vi ju inte fått utstå nu. Då fördes en ganska omfattande bevisning om alternativa tänkbara vägar som Maurits Andersson kunde ha seglat. Genom beräkningar om vind och hur lång tid det tog och hur mycket man behövde kryssa. Och all den där bevisningen kunde vi ha låtit bli om vi hade haft tillgång till GPS-informationen. För då hade vi vetat vart Maurits Andersson seglat. Jag hade också vetat om det var så att Maurits Andersson seglade därifrån och gav upp. Vart han seglade, hur han seglade, när han seglade, eller nu. Fast. Men den finns inte kvar. Då säger åklagaren, detta var en sån viktig sekretessprincip att skydda. Att jag bara ägnat tid åt, säger åklagaren, att försöka förmå de andra parterna, de andra länderna, att acceptera utlämnandet av GPS-information. När ni funderar på den frågan, fundera då över följande förhållanden. GPSen placerades på båten någonstans i juli 2009 av ett annat land. I augusti 2009 eller september så slutar Charlotte Andersson, då lämnar hon ifrån sig datorn, då försvinner informationen från henne. Jag vill tro att Knutsenöj talar också om att under hösten där 2009 någonstans gör han sig av med den här informationen, eller så, den behövs inte. Och han har i alla fall aldrig börjat söka efter informationen förrän långt mycket senare än att hans dator hade kapsejsat. Och Lotta Andersson, har jag ju sagt, den är ju borta då i augusti. Och slutligen, Göran Wall. Han har ju också gjort sig av med information. Och då undrar jag retoriskt. Vem är det då som har lagt ner så mycket energi på att försöka ta reda på, ett, om man får använda informationen och i så fall ta reda på själva informationen? Ja, i min värld så måste det då vara Fredrik Menard eller Catherine Leblanc eller någon annan person från Frankrike, och de vill ju inte vittna. Eller också så måste det vara Timothy Morran, eftersom det var han som skickade informationen, och han vill ju inte heller vittna. Och jag har inte hittat några spår över att man frågar honom heller om man får använda sig av den GPS-information som han har skickat. Och slutligen en sekretessfråga att fundera på. Timmorgon, han är inte någon deltagare i någon gitt. Han är inte med i den här gitten. Han är en samarbetspartner till gitt. Det är Timmorgon som skickar informationen till Sverige, till svenska polisen. Det finns ingen som helst utredning i detta mål om att Timmorgon i samband med att han har skickat polis den här informationen till svensk polis skulle ha gjort gällande att den informationen som han skickar omfattas av sekretess. Jag hade velat fråga honom det, men han vill ju inte komma hit. Jag hade velat fråga honom om han hade kvar med mig, om de omfattades av någon sekretess i lite amerikansk rätt eller på annat sätt. Han vill ju inte komma hit. Det är fullständigt uppenbart en helt central information för att avgöra frågan om Bush var på väg att möta Lotta Andersson har gjorts otillgänglig för hovrätt. Och jag ställer mig också frågan, kan detta vara möjligt att vi har sekretessregler i detta land som innebär att hovrätten så att säga ska lita på eller gissa sig fram till en information när informationen faktiskt finns på grund av sekretess. Är inte det en ren nödsituation som innebär att åklagaren hade varit skyldig alldeles oavsett vilka internationella överenskommelser hon nu anser sig vara bunden av, hade varit skyldig att i rättvisans namn avslöja denna information? För uppenbarligen så kunde ju åklagaren plötsligt avslöja att informationen fanns. Mitt svar är att man kan konstatera att den där informationen finns. Och när den finns, alldeles oavsett varför den nu inte ligger på rättens bord, så kan man med stöd av reglerna i NJA 1986, sidan 821, som ju handlar om något så tråkigt som ett sexuellt utnyttjande, men där högsta domstolen slår fast en mycket fin regel, nämligen att om man inte har gått på alla stigar, om man har kunnat konstatera att utredningen inte innehåller allt material, så är utredningen inte robust. Om utredningen inte är robust, så ska man inte ägna sig åt någon bevisvärdering överhuvudtaget. Utan vi kan bara konstatera att åklagarna hade kunnat, men gör inte. För inte bevisning om var Maurits Andersson låg och guppade på havet, för att lägga samman detta med den plats som Bourgeois påstår sig leverera knark till. Och till det kommer att de platser som de själva förut beskriver att de ska åka till ligger 50 mil landtid ifrån varandra. Så det är inte så lätt det kommer iväg. Till det kommer att man har väntat så länge att höra Göran Wall, Lotta Andersson, om denna fråga, trots att åklagaren alldeles uppenbart visste om att de har fått information om var båten befann sig. Att det har fallit i glömska. Läget är sånt. Ni har ingen bevis. Utredningen är inte robust. Och frågan hade kunnat avgöra. Kanske helt av bara säga att det inte är intressant att jämföra någonting med Bourgeois åkande med 713 kilo, utan vi kunde avfärda det för att han befinner sig på helt olika mötesplatser. Det är den första frågan där man måste pröva alltså frågan om utredningens robusthet. Och jag vill också passa på att i sammanhanget redogöra för ett annat avgörande som naturligtvis inte har samma tyngd som högsta domstolen, men på sitt sätt är ganska trevligt, nämligen RÅ 2008:43, det så kallade Casino Cosmopolmålet, som handlar om en misstänkt person som hamnar i slagsmål, som säger att snälla polisen, ta in övervakningskameran så vi kan se vad som har hänt. Men i den utredningen var man inte intresserad av att gå på den stigen, utan man förde bevisningen på annat sätt. Då säger hovrätten i detta rättsfall att under sådana förhållanden så behöver vi inte värdera bevisningen, för den är inte robust. I de här fallen säger jag det, också, det här är också någonting som ni måste beakta när ni värderar bevisningen rörande så kallade kurs och partiet som naturligt. Jag vill alltså sammanfatta, även om vi hade stannat i den bevissituation som tingsrätten låg, så kan man verkligen inte tala om en nästintill perfekt bevis. Det finns ingen bevisning om några kontakter mellan de som är på segelbåten, eller mellan Maurits på segelbåten och någon av dem som finns ombord på speedbåten. Det finns ingen utredning i detta mål som förvisar på någon form av kontakter mellan någon i detta mål och bröderna Baez. Det finns ett djupgående ointresse från svenska myndigheter att införskaffa utredning från USA, eftersom försvaret har fått gjort det. ytterligare en brist i utredningen och utredningens robusthet. Det finns ingen på den svenska utredningssidan, Göran Wall, Knutsen, Lotta Andersson eller någon på åklagarsidan, som säger att ja visst, det blev ju ett tillslag här 2009. Fast mer så den allmänna uppfattningen att Mauritz inte kom över någon narkotika 2009. Detta trots att DEA var inblandad i tillslaget mot Bush. Wow. Må vara en stor myndighet, men jag tror att man vet att när man gör tillslag och har en annan pågående utredning på samma hav, så hade man nog kommit fram till den slutsatsen. Och det framgår för övrigt av den internutredning som genomfördes att det faktiskt redan då talades om Bursa och gripande, men inte i termer om att det fanns ett samband. Och avslutningsvis, vad var det för båt som myndigheterna i Egypten hade bestämt sig för skulle slå till mot Mauritz Andersson och hans leverantörer? Amerikansk örlogsfartyg, amerikansk fregatt. Det framgår av utredningen som redovisade i målet. Åklagarna har helt enkelt helt sonika fört in ett parti, förmått övertyga tingsrätten om att det är väl klart att det är samma parti, avstått från att skaffa in all utredning, varit ointresserad av den amerikanska sidan. Men när nu försvaret har tillfört uppgifter i denna del, så kan man, som jag sa inledningsvis, säga det saknas samband mellan det tillslag om 713 kilo som skulle levereras till Alice Andersson. Och då måste man ställa sig frågan, var befinner vi oss då? Ja, då säger åklagarna, det finns ett beslag på en parkeringsplats. Man kan. Ja, det är bara det att även det tillhörde ICE. Så att även det partiet kan man på exakt samma grunder som detta. Det är kullkastad, det har inget samband. Och därefter så famlar åklagarna efter lite olika beslag som jag påstår att det finns utredning om, förstås. Men den stigen har man inte velat vandra på. Och kvar finns då att det finns narkotika i Colombia. Eller i Sydamerika. I Venezuela, jag vet. Där finns narkotika. Alltså kunde man få fram narkotika. Innan jag går in på den frågan, som jag menar är en ren rättsfråga att hantera den i det närmaste faktiskt, så ska jag säga någonting om utredningen i Barcelona. Nu är det en smaksak för rätten om jag ska hålla på till 12 eller om jag ska bryta här.
Då väljer vi att bryta här.